Jag talar ikväll om Jesu Kristi försoning och dess samband med utdelningen av sakramentet av de som bär det aronska prästerömmet. Jag vill använda mig av några ord i ett skriftställe som hjälper mig att åskådliggöra frälsens barmhärtighet. Det är uttrycket trygghetens armar. En familj hade tagit bilder på från en utsiktsplats vid norra kanten av Grand Canyon. De hörde skrik och när de sprang fram dit fann de en tvååring flicka som hade fallit genom ett räcke och hamnat på en avsats omkring 10 meter nedanför. Den lilla försökte klättra upp igen, men försöken fick henne att halka ännu längre ner tills hon var 1,5 meter från ett farligt 60 meters stup. En 19-årig yngling vid namn Ian såg var hon befann sig och tack vare sin utbildning i nödhjälpsinsatser visste han hur han skulle hantera situationen. Detta är hans egna ord. Situationen stod med en gång klar för mig och jag visste vad jag måste göra. Jag satte ner kameran och gick lite längre upp för stigen där det inte var så brant. Klättrade över räcket, tog mig förbi en mängd stenar och snår och nådde henne. Med henne i sina armar väntade Ian en timme tills katastrofhjälpen kunde ta sig ner med rep och rädda dem. Jag lade märke till orden med henne i sina armar eftersom det talas om armar i skrifterna. Kärlekens armar, barmhärtighetens armar och trygghetens armar. Uttrycket omslutna i trygghetens armar i skrifterna kommer från Amuleks budskap till soramiterna om den oändliga och eviga försoningen. Han lärde att Guds sons offer gjorde det möjligt för människan att ha en tro på Kristus som leder till omvändelse. Och på så sätt kan barmhärtigheten tillfredsställa rättvisans krav och omsluta dem i trygghetens armar. För att bättre förstå vad som menas med trygghetens armar är det viktigt att komma ihåg att frälsaren använder sig av gripbara ting som pengar, frön, får, bröd, fiskar och kroppsdelar för att lära ut evangeliets principer. Armar är gripbara och vi använder dem för att uttrycka ömhet och kärlek. När jag kommer här från kontoret omsluts jag i min hustrus gripbara armar. Jag har upplevt kärlekens och trygghetens armar under hela tiden som jag tjänat i Latinamerika genom den vanliga hälsningsfrasen abrazo och en kram. När jag har funderat över hur jag skulle kunna undervisa om försoningen på ett verkningsfullt sätt har uttrycket trygghetens armar varit till nytta. När vi döptes så fick den heliga anden genom handpåläggning tog vi emot 2 förrättningar som bekantar oss med trygghetens armar. Genom att ödmjukt och fullständigt ångerfulla komma till sakramentsmötet och värdigt ta del av sakramentet kan vi känna av armar gång på gång. Överskriften till kapitel 110 i Lärande förbunden ger oss sammanhanget för en av våra viktigaste verser om hur vi kan få njuta av trygghetens armar. En sabbatsdag under invigningen av templet i Kirtland förklarade profeten Joseph Smith att han och andra prästerumsbärare hade delat ut sakramentet till kyrkan. Efter denna heliga förrättning drog Joseph Smith och Oliver Cowdery sig tillbaka för enskild bön. Efter den bönen visade sig frälsaren för dessa 2 män och sade: se, era synder är er förlåtna. Ni är rena inför mig. Lyft därför upp era huvuden och gläd er. Händelseförloppen i templet i Kirtland 1836 har sin motsvarighet i våra dagar och kan tillämpas på oss. Sabbat efter sabbat delar ni unga prästerumsbärare ut sakramentet till det heliga som kommer till sakramentsmötet andaktsfullt, hungrande efter andlig läkedom i förhoppning om att i sina sinnen och hjärtan förhöra dessa ord: se, era synder är er förlåtna. ni är rena inför mig. Lyft därför upp era huvuden och gläd er. Äldste Dallin H. Oaks har vittnat om att det finns en andlig rening eller läkedom förenad med sakramentet. Han säger, Herrens nattvard är en förnyelse av dopets förbund och välsignelser. Vi är befallda att omvända oss från våra synder och komma till Herren med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande och ta del av sakramentet. När vi tar brödet intygar vi att vi är villiga att ta på oss Jesu Kristi namn och alltid minnas honom och hålla hans bud. När vi håller detta förbund så förnyar Herren vårt dops renande verkan. Vi görs rena och kan alltid ha hans ande hos oss. För att hjälpa medlemmar att i ännu högre grad ta emot denna rening eller trygghetens armar bör de som har nycklar till att bemyndiga och de som delar ut sakramentet försäkra sig om att allmänna riktlinjer i kyrkans handböcker följs i fråga om förberedandet och utdelandet av sakramentet. Varje prästerumsbärare bör komma ihåg att han handlar på Herrens vägnar och uppträda vördnadsfullt och värdigt. Generellt sett är våra ungdomar exemplariska. Men i samband med att sakramentet delas ut ser vi ibland en oroväckande tendens till allt för mycket av informell karaktär och nonchalans i fråga om klädsel och utseende. Unga män, innan ni går till kyrkan, ber stanna upp framför en spegel en gång till och fråga er själv om allt med avseende på ert utseende är som det ska. Eller ännu bättre är det att be någon ni älskar, till exempel en förälder, att se på er. Om något är galet, ta då inte illa vid er för deras råd. Sanna Jesu Kristi tjänare är välkammade och välklädda och de återspeglar alltid hans normer och inte den världsliga nonchalanta trenden. De har gett noga akt på varje detalj för att försäkra sig om att Herrens ande kommer att vara närvarande. Klädseln eller utseendet hos dem som delar ut sakramentet bör inte vara distraherande för dem som uppriktigt söker att få den oändliga försoningens välsignelser. Ett tema i president Monsons budskap till prästerumsbärare är att det är en förmån att bära prästerdömet. Det är ett uppdrag att tjäna, en förmån att få uppmuntra och ett tillfälle att få välsigna andras liv. Jag vittnar om att detta gäller utdelandet av sakramentet. Medan jag tjänade som biskop blev jag vittne till försoningens välsignelser i de medlemmars liv som begått allvarliga överträdelser. Som domare i Israel lyssnade till deras bekännelser och när det fanns behov av det gav jag dem restriktioner, till exempel att de inte fick ta del av sakramentet under en tid. En ung ensamstående vuxen i vår församling hade sällskap med en flicka och de lät sina känslor gå överstyr. Han kom till mig för att få råd och hjälp. Med det han bekände som grund och de andens maningar som kom till mig fick han bland annat inte ta del av sakramentet under en tid. Vi träffades regelbundet för att försäkra oss om att omvändelse hade skett. Och efter en lämplig tidsperiod gav jag honom lov att på nytt få ta del av sakramentet. När jag satt på förhöjningen drogs blicken till honom när han nu med all rätt tog del av sakramentet. Jag såg barmhärtighetens, kärlekens och trygghetens armar omsluta honom när försoningens helande kraft värmde hans själ och lyfte hans börda, vilket ledde till den utlovade förlåtelsen, friden och glädjen. Jag har upplevt och har ett vittnesbörd om en sanning som president Packer undervisade om. Han säger, ibland tror vi att Kristi försoning bara tillämpas i slutet av jordelivet för att återlösa oss från fallet, från andlig död. Den innebär mycket mer än det. Det är en ständigt närvarande kraft att åberopa i vardagen. När vi plågas eller sönderslits eller lider kval av på grund av skuld eller tyngs av sorg kan han hela oss. Även om vi inte till fullo förstår hur Kristi försoning genomfördes kan vi uppleva Guds frid som är mer värd än allt annat vi tänker. Jag älskar min himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Jag ger dem min tro, min kärlek, min lojalitet och min hängivenhet. Jag vittnar om att Gud är vår himmelske fader och vi är hans barn. I Jesu Kristi namn. Amen.